Okej, då ska vi fortsätta med att gå igenom boken Nehemja. Och idag har vi kommit till kapitel 4. Så om ni har biblar så får ni jättegärna följa med och slå upp Nehemja kapitel 4. Så gör jag så att jag börjar med att läsa från vers 1 till 3. Och så hoppar jag sen till vers 11 och läser till vers 14. Då står det så här. När Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han rasande och mycket arg. Han hånade judarna och sa till sina bröder och till Samariens krigsfolk: vad är det de eländiga judarna gör? Ska de få hålla på? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet klart? Kan de ge liv åt de brända stenarna i grushögarna? Ammoniten Tobia, som så bredvid honom, sa: låt dem bygga. Om så bara en räv hoppar upp på deras stenmur, river han den. Våra motståndare sa: innan de vet ordet av är vi mitt ibland dem och dödar dem och stoppar arbetet. De judar som bodde nära dem kom från alla håll och sa till oss säkert 10 gånger att vi borde dra oss tillbaka till dem. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Jag ställde upp dem i släktordning med svärd, spjut och bågar. Sedan jag inspekterat allt steg jag upp och sa till stormännen, föreståndarna och det övriga folket: var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. När judarna nu bygger på muren så börjar de möta motstånd. Och detta gjorde de egentligen redan i kapitel 2. I kapitel 2 mötte vi 2 personer som återkommer här i kapitel 4. Då är det horoniten Sanballat och ammoniten Tobia. Och de var inte så glada över att Nehemja kommer till Jerusalem för att bygga upp muren igen. De började håna och förakta Nehemja och judarna som bygger på muren. Och de säger: vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen? De ville uppenbarligen skrämma judarna till att tro att de går emot kungens befallning. De visste egentligen att Nehemja hade fått kungens godkännande att bygga upp muren. Men de sa så för att skrämma judarna. Och sen då i kapitel 4 fortsätter de att håna judarna och som bygger på muren. Och Sanballat säger här då att: vad är det de eländiga judarna gör? Ska de få hålla på? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet klart? Kan de ge liv åt de brända stenarna i grushögarna? Och sen säger Tobia då hånande: låt dem bygga. Om så bara en räv hoppar upp på deras stenmur, river han den. Och Nehemja svarar med att be till Gud. Mitt i all denna motstånd som de får möta så ber Nehemja till Gud och försöker ingjuta mod i judarnas hjärtan. Och det var även Guds vilja att de skulle bygga upp muren igen. I kapitel 2, vers 8 så står det att Guds goda hand var över Nehemja. Precis som det var Guds vilja att templet skulle byggas upp under Esra, så var det Guds vilja att staden och muren kring staden skulle byggas upp igen. Så när då Sanballat, Tobia och Geshem gör motstånd mot judarna genom att hota, håna och förlöjliga dem, är det som att de gör det mot Gud själv. Eftersom det är Guds vilja att muren ska byggas upp igen, och när folket möter motstånd för det, är det som att de gör det mot Gud själv. För Gud identifierar sig med sitt folk. Precis som Jesus gjorde i Apostlagärningarna kapitel 9. När han sa till Paulus, när Paulus är på väg till Damaskus. Och när han då förföljde kristna. Så säger Jesus till honom: varför förföljer du mig? Och då hade Jesus stigit upp till himlen. Men Jesus identifierar sig med sitt folk. Och därför säger han: varför förföljer du mig? Hoten och hånen skulle inte besvaras med att kapitulera och låta motståndarna vinna. Det står här i texten att det fanns de judarna som tyckte att de borde dra sig tillbaka och därmed ge upp. Nehemja började då dela upp dem i släktordning och utrusta dem med svärd, spjut och bågar så att de skulle kunna försvara sig ifall de skulle bli attackerade. Men det viktigaste av allt så sa han till dem att var inte rädda. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Han sa, tänk på Herren, den store och fruktansvärde. Gud var på deras sida, så de hade inget att frukta. Jag älskar verkligen den här versen, för oavsett vilket motstånd man möter så ska vi stå fasta i vår tjänst för Gud. Vi har inget att frukta, för Gud är på vår sida. Det var detta mod som Nehemja försökte ingjuta i judarnas hjärtan, att Gud strider för oss. Han är på vår sida. Judarna delade upp sig så att ena hälften byggde på muren och den andra hälften stod beväpnade, redo för strid ifall de skulle bli attackerade. Men även de som byggde på muren var beväpnade och redo för strid. Och eftersom muren var stor och folket var utspridda kring muren och det var långt avstånd mellan dem, så fanns det en basunblåsare som stod bredvid Nehemja. Så ifall de skulle höra basunljudet så skulle alla samlas till den platsen och vara redo för strid ifall de blev attackerade. Sen står det i vers 20 att vår Gud ska kämpa för oss. Detta innebär inte att judarna kunde luta sig tillbaka och vara passiva och låta liksom Gud göra all stridande. Utan det innebär att i deras stridande så är Gud med och hjälper dem i det. Eftersom de tjänade Gud och gjorde Guds vilja när de byggde upp muren igen, så strider Gud för deras sak. Eftersom att det var Guds vilja. Och han ville att staden skulle ha ett starkt försvar och att staden skulle byggas upp igen och muren kring staden. Så Nehemja ökade modet hos judarna genom att säga att vår Gud ska kämpa för oss. De kunde lita på Gud och han är den mäktigaste allierade man kan ha. Detta är en viktig berättelse för oss även idag. Vi kristna är ju Guds folk. Men vi har inget land eller en helig stad som de hade under Nehemjas tid som vi ska bygga upp och försvara. Vi har inget tempel som står i centrum för vår tillbedjan. Utan vi är Guds tempel. Eftersom Guds ande bor i oss. På den tiden var templet viktigt eftersom den representerade Guds närvaro här på jorden. Men i det nya förbundet är det ju vi som är Guds tempel, för Gud bor i oss genom sin ande. Och vårt uppdrag idag är att gå ut och predika evangeliet om Jesus Kristus. Att han dog för våra synder på korset och att han uppstod igen på den tredje dagen. Och även vi idag kan räkna med motstånd och förföljelse när vi tjänar Gud. I Johannes evangeliet kapitel 15, vers 18-21 säger Jesus: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Världen kommer att göra motstånd mot oss också eftersom vi tillhör Kristus. Men inte heller vi ska vara rädda för världen. och frukta världsliga makter och furstar, för Gud är med oss. Detta löfte gäller alltså även oss idag. I Romarbrevet kapitel 8, vers 31 står de kända orden: vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och i denna versens sammanhang så handlar det inte i första hand om motstånd från världen, utan om att ingen har något att anklaga Guds utvalda för. Gud har frikänt dem som han har utvalt. Men jag tänker även att den här versen kan vara relevant även i detta sammanhanget. För när vi får möta motstånd i världen så är Gud för oss och på vår sida. Och när då Gud är för oss, vem kan då vara emot oss som kan mäta sig med honom? När vi sprider evangeliet kan vi alltså räkna med att bli hatade, hånade, förlöjligade och allt sånt. Men vad gör det? Vi har inget att frukta. Gud är med oss. Och tänk hur bekväma vi har blivit i ett land som Sverige. Vi har ju egentligen ingenting att vara oroliga för vår tro. Det är inte så att vi behöver vara rädda för att vi sätter våra liv på spel här i Sverige för att vi tror på Jesus. Utan vi kan bli hånade, vi kan bli förlöjligade, men vad gör det? I andra delar av världen, där får man bokstavligen sätta sina liv på spel för sin tro på Jesus. Det är alltså farligt i många länder att vara kristna. Och även om vi får gå igenom jobbiga stunder för Guds skull, så kan vi lita på att Gud är med oss i det och leder oss genom allt. Men vad betyder detta egentligen, att Gud är med oss? Har ni någon gång funderat kring detta? Vad betyder det att Gud är med oss? Man skulle kunna fördjupa sig i detta rätt länge egentligen och kunna prata om massa olika saker om vad det innebär. Men jag tänker i alla fall säga något kortfattat, och det är i alla fall att Gud är med oss hela tiden genom sin ande som bor i oss. Paulus säger i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 14 att anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Vi har fått löftet om frälsning, och detta är anden en garanti på. Därför behöver vi inte vara rädda om vi skulle lida för vår tro, eller ens om vi skulle dö för vår tro. Lidandet är ju kort i jämförelse med den eviga saligheten vi kommer att ha i paradiset. Så frukta inte om du får lida för din tro. Gud kommer aldrig att lämna din sida. Och även om du får lida för hans skull, så prisa Gud för att du får lida för hans skull. Din lön kommer vara stor i himlen. Och den största lönen av allt är att vi ska få se Gud och känna honom. Låt oss be tillsammans. Fader, jag tackar dig för din stora godhet och nåd. Jag tackar dig för att du är med oss hela tiden genom din ande. Och att du är med och leder oss genom olika prövningar och svårigheter i livet. Tack för att du alltid är vid vår sida och att du stöttar oss och ger oss den hjälp vi behöver. Tack för att du aldrig sviker oss och lämnar vår sida, utan du är alltid med oss och ger oss den hjälp vi behöver för att kunna fortsätta kämpa för din sak och att sprida ditt evangelium. Tack för denna nåd och godhet. I Jesu namn. Amen.